Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Nej, men det här blir ju en politisk fråga. Eftersom stockholmarna tycker ju det är löjligt att Göteborg får bestämma landets tid. Och den här järnvägstiden, den breder ju ut sig. SJ bygger ju mer och mer och det blir ju mer och mer järnvägstid. Så då börjar man förhandla om det här. Jag skriver ju det i ett kapitel i boken här om de här politiska processerna. Där man har olika förslag. Stockholm då. Ett huvudförslag eftersom det ligger mitt i Sverige sett till öst-västlig utsträckning. Det är 24 minuter till Haparanda och 24 till Göteborg.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
I det förmoderna Sverige var all tid lokal med solen som tidsmått. Före järnvägen var kommunikationerna långsamma och de lokala tiderna var aldrig något problem. Men när stambanorna byggdes ut i Sverige i mitten på 1800-talet blev frågan om gemensam tid för Sverige akut. Järnvägstiden kom att sättas utifrån Göteborgs tid som var 24 minuter före Stockholms tid. Fördelen med att sätta järnvägstiden efter Göteborg var att resenärer som blandat ihop lokaltid med järnvägstiden skulle komma för tidigt och inte för sent till järnvägsstationen. Den 1 januari år 1900 kom Sverige att justera sin tid med 14 sekunder för att svensk borgerlig tid skulle vara exakt en timme efter Greenwich Mean Time och samma som centraleuropeisk tid.
Gustav Holmberg, docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion på Göteborgs universitet. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Johan Kärnfelt, docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid samma institution på Göteborgs universitet. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi är här idag för att ni har skrivit en liten intressant bok om tid som heter Tid för enhetlighet, astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige. Det här var liksom ett ämne, vi har pratat lite innan, det här var ett ämne som jag faktiskt mötte. Vi spelade in för något halvår sedan, spelade vi in om järnvägens utbyggnad i Sverige. Och det var ju första gången då jag faktiskt själv ramlade på det här med att vi hade lokal tid i Sverige. Och ni sa själva att ni har fått en del fans bland järnvägsentusiaster.
Ja, en och annan kanske.
En och annan. Mm. Gustav, du säger att du vägrar att ge oss en filosofisk beskrivning här på vad tid är. Men hur skulle du beskriva tid? Vad är tid?
Mm. I vår bok så handlar ju det vi skriver om ganska mycket om 1800-talets tidsdefinitioner och hur man dels mäter tid, skapar tid, sprider tiden och hur man med hjälp av olika politiska och diplomatiska konventioner kommer överens om vad tid är. Egentligen är ju det någonting som i det som vi studerade, någonting som människorna, speciellt politiker och astronomer har varit med att definiera här då under 1800-talet.
Man kan ju lägga till där det som att tid i det här sammanhanget, det är ju solen som bestämmer det.
Ja.
Vi har en biologisk klocka som följer solens rörelse. Solen går upp och det är dag och sen går ner och sen är det natt. Och det finns en viss längd på den där perioden och våra kroppar är inställda, programmerade efter det. Sen den här tiden som vi har i kalendrar och på klockor och sådär, det är ju en konvention, det är någonting vi har skapat, vi har bestämt att vi ska ha 24 timmar och inte 10 som man tyckte under franska revolutionen och sådär liksom. Utan det är en konvention.
Men samtidigt som du säger, ni utgår ju från tiden någonstans, utgår ju hela tiden från astronomin och från solens gång. Och
precis, och vi har ju det här begreppet med middag då. Solen står i söder mitt på dagen liksom. Skuggorna är som kortast mitt på dagen. Solen står som högst på himlen. Och dygnet är ju då jordklotets rotation då, runt sin egen axel. Och de riktigt gamla tidmätarna som vi har ända sedan tillbaka till antiken, det är ju soluren då. Man var ganska duktig på att bygga solur i antikens Grekland, och grekiska filosofer säger själva att de fick den här tekniken från Egypten, så det är en uråldrig teknik.
Och det var någonting som man faktiskt använde också, det var inte bara någon plojgrej.
Nej, det är först på 1600-talet som de mekaniska uren är så bra så de är bättre än soluren. Så att i princip då, solur bättre än de som står hemma i villaträdgårdarna runt om i landet. Används ju långt in i 1500-1600-talet för att bestämma tiden. Men sen kommer de mekaniska uren. Och då kan man då mäta dels när passerar solen i söder. Men under 1700-1800-talen så börjar astronomerna mäta stjärnornas gång över himlen. Om du står och tittar på stjärnhimlen en kväll så kommer ju stjärnorna där och de rör sig. Och det är ju en avspegling av jordklotets rotation. Och då har astronomerna instrument som passageinstrument eller meridiancirklar som mycket exakt mäter när en stjärna står i söder. Och en stjärna med känd position, då vet man att den kommer vara i söder vid en viss tidpunkt. Och så mäter man den och så ser man då att det uret som astronomen har bredvid teleskopet kanske inte stämmer. Och då kan man helt enkelt kalibrera det inte helt perfekta mekaniska uret efter det perfekta uret, nämligen jordklotets rotation.
Mm. Men blir det någon skillnad då när man börjar titta på stjärnorna och inte bara på solen då?
Skillnaden är då att mäter du på solen så har du ett objekt, och är det mulet mitt på dagen så är det...
Då är det kört.
Ja, precis. Men du har ju hur många stjärnor som helst, och astronomerna använder hundratals standardstjärnor som man använder för tidsbestämningar. Så det är en väldigt vanlig form av astronomisk verksamhet under 1700-1800-talet att bestämma tiden.
Och vad ansågs det som viktigt från samhällets
synpunkt? Mycket viktigt. Och man kan säga att astronomin var en mycket mer samhällstillvänd eller nyttig vetenskap långt in i 1800-talet och början av 1900-talet. Man kan väl säga att idag är astronomin kanske mest förknippat med allt det där Big Bang och kosmologi och sådana här saker. Men under den perioden vi studerar så är astronomerna väldigt ofta, alltså de är vetenskapsmän som ofta håller på med saker som rör navigation, tidmätning och sånt här.
Mm, så de har ekonomisk betydelse.
Exakt. Så ta det kända observatoriet Greenwich i London som Johan och jag besökte i ett forskningssamarbete nyligen. Det grundades 1675 för att skapa navigationstekniker. Inte för att utröna om kosmos är oändligt eller någon sån här grej.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Innan vi springer för snabbt in här i 1800-talet när tiden börjar gå snabbare och snabbare och blir viktigare och viktigare. Men i bondesamhället, hade man tid överhuvudtaget då? Eller?
Inte på det här sättet. Alltså, Gustav pratar här om klockorna såklart, fickuren och sådär. För länge sedan när de kom, de var ju jättedyra såklart.
Så en vanlig bonde hade ingen klocka?
Som regel inte, och det är väl långt fram i 1800-talet innan klockorna blir så utbredda. Så att man följde ju solen helt enkelt. Man gick upp, man följde djuren som följde solen.
Hade man solur?
Man hade solur inne i 1800-talet, ja. I den mån man behövde det. Jag tror att för böndernas del så var det nog snarare så att det fanns en naturlig rytm i tillvaron som var mer bestämmande. Korna romade, då var det dags att mjölka liksom. Och i den mån de hade koll på typ av klockan var, så var det för man hade kyrktorn i socknen som slog slagen.
Mm. Och de hade inte klockor, men de slog slagen vid vissa tider.
Ja, och en del kunde ju ha tavlor också för den delen. Och då kan man ju fundera på hur ställde man dem då? Ja, då hade man, innan man fick telegraf och sånt där, då hade man solur. Med siktlinjer, mer eller mindre avancerade, som man kunde ställa klockan efter.
Och det var prästen då som skötte det här?
Prästen eller klockaren, något sånt. Och precision i de här, plus minus 5-10 minuter någonting, inte så mycket mer än så.
Men det spelade egentligen ingen roll?
Det spelade ingen roll, nej.
Men när börjar man använda klockor då, i någon större utsträckning i samhället?
Ja, det är under senare delen av 1800-talet. Det har med industrialiseringen att göra. Alltså urmakar, verkstäder blir fler och fler. Själva klockorna blir billigare och billigare. Fler människor har yrken som gör att de tjänar så mycket så de har både användning för klockorna och råd att köpa dem. Liksom. Mm. Så att under 1800-talet.
Men du Gustav, du sa ju att, soluren var bättre långt in på 1600-talet. Men när gjorde man de första klockorna? Då?
Alltså det finns ju klockor, mekaniska ur på 1400-1500-talet. Men då har vi sämre noggrannhet än soluren. Sen uppfinner astronomerna pendeluret då. Mm. Man har ju, från Galileo och andra så har man ju studerat pendeln, sekundpendeln liksom. Och då kan man göra ett ur med en pendel istället för en fjäder så att säga. Och då börjar de bli bättre, men då är ju den tiden fix.
När kom pendeluret då?
1600-talet. Ja. Och då finns ju den är ju fix. Den finns i ett astronomiskt observatorium. Sen på 1700-talet så får man portabla ur som kronometrar som man kan ta med sig på fartygen. Och då pratar vi inte om medelklassens ur. Vi pratar om high-end högteknologier. Liksom.
Det var dyra grejer.
Dyra grejer. Och man behöver det för navigationen. Så ställer man sin klocka i hamnen vid ett observatoriums centralur, om jag uttrycker mig så. Och så tar man med sig den och så på de sju världshaven så kan man då bestämma sin longitud med hjälp av den här portabla tiden.
Ja, och veta vad tiden är, det är helt centralt för att kunna navigera på haven egentligen.
Definitivt.
Ja. Så att, vad som jag tyckte var intressant med er bok, det var också att, för jag har ju liksom inte tänkt, jag kan ju fatta konceptet lokaltid och sen standardiserad tid och så, men det var en massa olika tider. Kan ni redogöra för vilka tider som man faktiskt hanterade här innan vi fick en standardiserad tid?
Ja, vi kan ju börja med lokal soltid. Det är ju den tid som solen bestämmer. Och Gustav pratade om det här med meridianen, den här linjen i söder. Och per definition så är soltiden då klockan är 12 på dagen när solen passerar igenom den här linjen. Står som högst i söder. Men sen är ju jordklotet runt. Det betyder att den här lokala tiden blir inte samma. Så att när klockan är 12 i Stockholm, då står ju soltid då, så står ju solen rakt i söder i Stockholm. Men det är ju en bra bit bort i Göteborg och det tar faktiskt 24 minuter innan klockan hinner bli 12 här, innan solen står rakt i söder här, lokal soltid. Och så var det ju i det gamla bondesamhället.
Och Haparanda, hur länge?
Ja, det är 24 minuter åt andra hållet. Ja. Så att Sverige är ungefär 50 tidsminuter brett då.
Då är vi ändå ett ganska smalt land.
Ja, jämför med Ryssland eller USA eller något sånt där, så är det ju väldigt många mera timmar. Norge är 2 timmar brett, tror jag. Men det här spelar ju ingen som helst roll förrän man kan resa så fort så att man hinner jämföra klockorna liksom. Mm. Och det är då incitamentet kommer för den här att man ska ha en standardtid. Så fram till slutet av 1800-talet då, så har man lokal soltid i den mån man har en klocka. Och då ställer man den på det här sättet efter solens passage i söder. Liksom.
Mm, mm. Men det fanns ju mer tid än soltid. Vi har varit inne lite på här sjö. Om man navigerar, det fanns speciell sjö. Ja, speciell tid för sjöfarten.
Då funkar det ju så. Gustav sa ju här att man måste ha tiden med sig då. Och det räcker inte bara tiden med sig. En klocka, en kronometer. Man behöver också ha nautiska almanackor. Där det finns massa data om himlakropparna och sådär som man behöver för att göra de här uträkningarna när man bestämmer var man är någonstans. Och på 1800-talet så var det väl sådär 75-80% av världens samlade tonnage navigerades med hjälp av brittiska Nautical Almanac.
Mm.
Och den brittiska almanackan, den gav ju alla tider Greenwich Mean Time.
Mm.
Så det betyder ju att svenska skeppare som använder den, de ställde ju sina klockor inte efter våran tid utan efter den London-tiden. För det var den som det stod i tabellerna då liksom.
Mm. Mm.
Och det kan man kalla för navigationstid då. Så att, och det är ju mycket den som är också nyckeln till den här standardiseringssträvanden. Det börjar där med navigationen.
Mm. Men ni nämnde också en så här kontraktstid. Det hade jag aldrig hört talas om förut.
Ja, just det. Ja, det är någonting som kommer i spåren av den här långa diskussionen om tid där i Sverige. Alltså, om man har ett kontraktsåtagande så löper det ut ett visst klockslag.
Mm.
Och innan man lagstiftade om en standardtid så var det ju ingen som hade bestämt enligt vilken tideräkning är det där klockslaget. Så det fanns ju en liten juridisk twist här som väl aldrig hade spelat ut sig. Men när man inför standardtid så är det någonting man tar ställning till. Att då säger man att den här standardtiden är samma som gäller när man skriver kontrakt i Sverige.
Men det har egentligen aldrig haft någon praktisk betydelse det här med kontraktstid.
Inte vad jag känner till.
Nej.
Jag tror jag inte hört något fall eller sett något fall där det har spelat roll. Men man kan tänka sig ett sånt fall liksom. Eller säg en brottsutredning där man måste hålla ordning på i vilken ordning saker och ting har hänt. Det funkar ju inte om folk har olika tid. Liksom.
Men någonstans så är det väl järnvägen ändå som banar vägen för att vi får en standardiserad tid. Och i Sverige så fick vi ju järnväg relativt sent i förhållande till andra länder i Europa. Men när man börjar bygga ut den här, hur kommer det sig att järnvägstiden sattes efter, vi sitter i Göteborg och spelar in där ska jag säga, på humanisten på Göteborgs universitet. Hur kommer det sig att det var Göteborgstiden som fick bestämma vilken tid järnvägen gick efter?
Ja, vi får börja med själva järnvägen så. Ja. Det tas ett statligt beslut på 1850-talet om att man ska bygga det som kallas för stambanor.
Just det, och det är Göteborg och Stockholm.
Ja, det är de stora linjerna mellan de stora städerna. Ja. Stockholm, Göteborg, Stockholm, Malmö, Stockholm, Uppsala är de första stambanorna som man beslutar om. Och sen tänker man så då att andra järnvägar ska kunna knyta på de här. Och det beslutet tas på 1850-talet och så bygger man då in på 1860-talet. Och sen är det ju då när man börjar köra tåg på de här. Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm invigs 1862. Då måste man göra tidtabeller. Och då kan man ju inte ha lokala tider i tidtabellerna. För då är det ju olika tid på varenda station. Det går ju inte, så man måste ha en tid. Och då väljer man, det är Statens järnvägsstyrelse som bestämmer det här. Då tar man Göteborgstiden. Därför att då kommer ingen för sent till tåget. Som bor.
Så om man har blandat ihop det här då, så kommer man bara komma för tidigt.
Man kommer för tidigt, ja.
Men det var uttryckligen därför man
valde. Det var därför, ja. Just det har ju varit ett elände om man valt Stockholm istället. För då har ju alla väster om Stockholm kommit för sent i tågen och missat dem då.
Men på vilket sätt när man inför den här järnvägstiden, det är ju ändå någon slags standardiserad tid.
Mm.
Eller hur? Börjar folk tänka kring tid på ett nytt sätt då? Eller vad sätter det här för liksom myror i huvudet på politiker och makthavare?
Ja, det är ju massa myror i huvudet eftersom det är Göteborg. Det är nog mest så faktiskt. Ja, men det är ju, ska man åka tåg så måste man ju ha koll på det här. Liksom. Men egentligen behöver man ju inte det, för man kommer ju ändå för tidigt, ja, om det är så. Nej, men det här blir ju en politisk fråga. Eftersom stockholmarna tycker ju det är löjligt att Göteborg får bestämma landets tid. Och den här järnvägstiden, den breder ju ut sig. SJ bygger ju mer och mer och det blir ju mer och mer järnvägstid. Så då börjar man förhandla om det här. Jag skriver ju det i ett kapitel i boken här om de här politiska processerna där man har olika förslag. Stockholm då är ju ett huvudförslag eftersom det ligger mitt i Sverige sett till öst-västlig utsträckning. Det är 24 minuter till Haparanda och 24 till Göteborg. SJ sen själv, Statens järnvägsstyrelse, föreslår att man ska ha Köpenhamnstid. Därför att telegrafen gick på Köpenhamnstid och det skulle vara för hela Norden då, Sverige, Norge och Danmark. Och så höll man på att tura om det här. Sen gick ju det här på remiss till Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm där akademin, som hade ett eget observatorium på Observatoriekullen. Där akademins astronomer då fick utreda den här frågan och kom med ett eget förslag som blev den tid vi i princip har. 3 grader väster om Stockholms observatorium. Och det är ungefär i linje med Örebro. Strax utanför Örebro går den här meridianen. Mm. Så det var förslaget. Alltså alla svenskar ska ha den tiden. Mm.
Men visst fanns det ett antal andra förslag på utredningsstadium här, hur man skulle sätta tiden?
Ja, det här är väl de huvudsakliga, Stockholm, Göteborg och Köpenhamn för den svenska lokaltiden.
Men i boken läser jag om något förslag där att man skulle räkna bort man skulle räkna bort Norrland.
Ja, just det. Det blev ett problem här, för att då är det ju så att Sverige kröker lite som en banan uppe i norr. Så de som bor i Haparanda, de fick vad det nu var 44-45 minuters tidsskillnad från soltiden som man märker utanför fönstret och den här standardtiden. Och i Stockholm var man rätt orolig för det här, för man trodde att det här skulle skapa massa problem. Men nu är vi vana med sommartid och flytta klockan fram och tillbaka. Vi vet ju att det är inte så märkvärdigt. Men det visste man ju inte då. Så då fanns det ett förslag på att man skulle zonindela Sverige och bara ha södra Sverige skulle ha den här standardtiden. Och sen skulle man norra Sverige då ha bara lokal soltid eller eventuellt en annan tidszon.
Men norrlänningarna hade en del synpunkter på det.
Så. De kände att de ville inte hamna utanför det här, så att när de väl fick frågan sen så var de med på tåget.
Men var det här någonting som debatterades i tidningarna eller var det här egentligen bara något mellan politiker och vetenskapsmän egentligen?
Ja, i huvudsak var det ju någonting som sköttes på myndighetsnivå, men visst, det debatterades i tidningarna. Det fanns massa åsikter om det här och fram och tillbaka. Men det var ju ofta företrädare för myndighetssverige då som tog till orda.
Fanns det några invändningar mot att införa en standardtid?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. Helt enkelt.
Så det var ett relativt okontroversiellt politiskt beslut?
Ja, men alla inser ju att det är jättedumt att ha lokala tider överallt. Men det blir ju dumt först när man kan resa fort. Det är då det spelar roll liksom. Innan det så är det inte dumt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tycker en av de mest intressanta grejerna i en bok, det var som jag inte kände till, det var ju att Sverige faktiskt kom först ut med standardtid.
Ja, det är nästan sant. Det är sant i ett avseende. Ja. Vi är först med att lagstifta om standardtid. Ja. Det är det som är grejen. Sen har ju England, Storbritannien har ju i princip haft standardtid långt tidigare.
Men det har bara blivit praxis, eller vad?
Ja, som en praxis. Och det var järnvägen där också. Så att de lagstadgas ändå standardtid 2 år efter Sverige.
Men det här fascinerar mig lite, för att jag tänker liksom Sverige är ju ändå, vi är ju väl på gång ändå här mitten på 1800-talet, men vi är ju fortfarande liksom ett utkantsland, otroligt fattigt. Hur kommer det sig att vi är så framsynta när det gäller det här?
Ja, det är ju, vi får ju det här i slutet på 1870-talet, och då har ju moderniteten kommit till Sverige helt enkelt. Och Vetenskapsakademin, som då är remissinstans, precis som Johan sa, och de vetenskapliga experter och den tekniska vetenskapliga expertisen som finns i Sverige på 1870-talet, vi är liksom på väg att lämna bondesamhället här, och detta är ett tydligt exempel på att vi har ju andra grejer vi liksom kan titta på annars, metasystem och olika standardiseringsgrejer. Och i moderniteten så finns det ju den här grejen med standardiserade måttenheter. Det finns ett precisionsetos. Det finns en idé om, som man sa förr i världen, rätt man på rätt plats liksom, och precisionen sprider sig i samhället, och det här är ju bara ett av flera exempel på att Sverige liksom lämnar det här, låt oss kalla det utkantssamhället eller vad det var du sa, vid den här tiden. Och då får vi ju liksom en standardiserad tid som bestäms lagstiftningsvägen, och det går igenom förhållandevis smärtfritt vad vi kan se. Vi får också ett slags spridning av den här tiden. Tiden skapas ju då med de här astronomiska teknikerna som jag nämnde inledningsvis, med meridiancirklar och passageinstrument och väldigt noggranna klockor. Mycket, mycket precisa urverk med massa kompensationsgrejer för att lösa problemet med temperaturutvidgningskoefficient och annat nördigt som astronomerna höll på med. Men då gäller det att sprida den här tiden utanför de platser där tiden skapades. Och den tiden skapades alltså vid de astronomiska observatorierna eller vid de navigationsskolor som finns i Sverige. Från mitten av 1800-talet finns det statliga navigationsskolor. Det finns en här i Göteborg, det finns i Stockholm förstås, och på några platser till. Och då kan man göra det på lite olika sätt då. Det finns offentliga ur. I Lund finns det något som heter Rättaste klockan i Lund som står utanför observatoriet, och jag tänker mig att där promenerade lundaborna förbi och ställde sina fickrovor så där, tittade på den.
Men det var astronomerna, de lokala astronomerna då, som satte den klockan.
Astronomerna skapade tiden och hade då offentliga ur, va? Men sen hade man ett annat system för det här som heter tidkulor. Så 5 minuter i 1 ungefär så hissas en gigantisk, jag vill säga, men en 2 meter stor metallkula på en stor stång på några platser i Sverige.
Finns sådana här kulor kvar idag?
Ja, det gör de.
Vart kan man se dem?
Karlskrona, Göteborg, Stockholm.
Vart i Göteborg?
På navigationsskolan, det som sen heter Sjöbefälsskolan från mitten av 1900-talet. Man kan fortfarande se den, den används inte just nu, men den syns miltals eller kilometervis, och det är poängen här då, va? Så den hissas upp, astronomerna på navigationsskolan med sina instrument vet att precis vad klockan är, och precis 13.00, det vill säga när den är 12 Greenwich-tid, så faller den här kulan, och det blir en optisk signal kan man säga. Och då står skepparna där med sina skepparkransar, Captain Baines eller vad han heter i Onedin-linjen, och kalibrerar sina klockor. Nu är klockan exakt 13.00. Men det gör också borgerskapet, det gör också urmakarna och deras urmakargeseller, alla människor som vill vara moderna.
Blir det status att hålla koll på sin tid?
Jag tror det. Man vet vad klockan är. Det, bland en viss typ av människor så är detta viktigt. Liksom. Och inte bara bland skepparna. Och de här tidkulorna sprider då. Sen har vi telegrafiska tidssignaler. Vi har ju ett telegrafnät.
När kom telegrafnätet?
Alltså det här är ju en lång process som vi kan diskutera olika årtal fram och tillbaka, men det är ju andra hälften av 1800-talet så börjar ju telegrafen sprida sig. Det är
ungefär samtidigt som järnvägen.
Exakt, då, så det är de två stora sociotekniska systemen som på något sätt är en viktig faktor i harmoniseringen av tid. Och då skickar astronomerna vid Stockholms observatorium, Vetenskapsakademins observatorium på Observatorium, de är alltså uppkopplade från 1860 ungefär på det här telegrafnätet. Och det gör man för att kunna utbyta meteorologisk observation och sånt. De skickar flera gånger i veckan tidssignaler till de olika svenska telegrafstationerna. Och vi som är något äldre kanske minns i P1 var det väl mitt på dagen så fanns det en tidssignal 12:59, 50.
Men det var ett tag sedan.
Det var ett tag sedan. Bip. Det hade man då fast med telegraftrådar istället, va? Så då kunde allmänheten få exakt tid också vid de här telegrafstationen. Och sen har vi då den tredje tekniken och det är liksom offentliga ur, inte på observatorier utan i stadsmiljön. Och då har vi ett sånt här samarbete mellan ett kommersiellt företag, aktiebolaget Svensk Normaltid och astronomerna i Stockholm.
Alltså det fanns ett privat företag som bara ägnade sig åt att sätta tiden.
Exakt. De hade tusentals abonnenter runt om i Stockholm och senare också i Malmö och Göteborg som abonnerade på exakt tid. Och då har du betalar 40 spänn om året eller vad det nu var på den tiden. Och så har du en klocka som de här ingenjörerna från aktiebolaget Svensk Normaltid monterar upp på din fabrik, på ditt bankkontor, på postkontoret, på vissa kyrkor eller vid spårvagnstationerna. Och sen så går de, när det funkar, för det är ju inte alltid det funkar förstås, i exakt takt. De fjärrstyrs via telegraftrådarna från den här centralstationen.
Vadå, varje gång den rör sig så är det en fjärrstyrning? Alltså, nej?
Klockorna är då elektromekaniska så att de är liksom ur. En gång per dygn ungefär så får de en korrektionssignal från den här servern. Och då ruckas den så du behöver inte gå omkring och rucka dem utan det sköts automatiskt.
Mm, Men nu när vi börjar hamna på den här precisionsnivån och det sprids i samhället, men den vanliga människan, hänger den med i det här egentligen? Eller vad liksom?
En del gör ju det. Ja. Och vi kan se hur det här blir en metafor. Precision, noggrannhet, tidkulor som faller på exakt rätt tid. Vi kan se att det används som en metafor i närmast poetiska eller journalistiska texter. Och sen tror jag mig veta också att en del människor reagerar mot detta, hetsen och just in time och allt det där. Och tvärtom då slår lite bakut. Så det här är någon slags, det finns en dubbelhet här, men i moderniteten, i det samhället vi har runt sekelskiftet 1900 så är det här med precision och standardisering en viktig sak.
Mm. Kan jag lägga till där att det blir ju helt enkelt svårare och svårare att leva om man inte har koll på vad klockan är. Men i jordbruket så följde man djuren och solen och sådär. Men när man är industriarbetare, som många är en bit in på 1900-talet, då börjar man jobba när klockan är 7 eller något sånt där. Och då måste man ju veta när klockan är 7 för att kunna vara på jobbet i tid. Det vill säga man måste ha tillgång till tiden då. Och då kanske man hade kommit så långt som man hade råd med en klocka. Antingen man hade liksom en fickur eller en pendelklocka på väggen hemma eller något sånt där. Men man tvingas ju in i det här och vi lever ju fortfarande i det där. Och vi har ju ännu större krav på precision i tider idag än vad vi hade på den tiden. Men tänk bort tiden, det blir nästan omöjligt och en vanlig arbetsdag.
Men vi har väldigt få klockor idag.
Det har vi ju, eller det beror på vad du menar.
Ja, men de flesta, eller klockorna har väl någon slags renaissance nu, men under en period hade vi ju knappt armbandsur, skulle jag säga.
Nej, för vi har ju tiden på telefonerna istället.
Men det blir i offentligheten, i stadsbilden så finns det exakt tid, eller noggrann tid, för 120 år sedan. Ta till exempel Centralposthuset, det nya posthuset i Stockholm som invigs 1904 eller 3 eller något i den stilen. Där har man 75 klockor som alla fjärrstyrs från aktiebolaget Svensk Normaltids server. 75, det är ett jättestort hus. Så i de här olika, och Johan pratade om kontraktstid tidigare. Jag menar, jag vet inte, det här med postväxlar och saker och ting ska förfalla vid en viss tidpunkt. I Lund finns det något som heter kritiska hörnet. De skuldtyngda studenterna skulle omsätta sina växlar före klockan 3 på eftermiddagen. Det dyker upp sådana saker, sådana aspekter i offentlighet. Och förstås, som Johan sa, det här med industriarbete och liksom... Ja, stämpeluret i en metaforisk mening för hela samhället.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Efter Sverige har fått standardtid så kommer det ganska snabbt slag även att vi måste standardisera tiden mot hela världen. Hur gick det till?
Ja, då är det ju sådär att det är lite fascinerande här. Alltså den tid man bestämmer på 1800-talet som införs 1879, den ligger då 3 grader väster om Stockholms observatorium. Det var ju så man definierade den. Men då visade det sig, det visste man ju så redan då, men den går 1 timme och 14 sekunder före Greenwich-tiden. Och de där 14 sekunderna, det retar ju lite liksom. Det hade ju varit mycket bättre om vi bara haft 1 timme, va?
Men det måste man ju ha varit medveten om.
Jo, man var medveten om det, men då tyckte man inte att det här spelar någon roll. Det framfördes då att det hade ju varit smart om vi hade haft London-tid plus 1. För då hade ju skepparna bara kunnat lägga till en hel timme på den lokala tiden, så hade det varit fine liksom. Men sen, det här är ju såna här i stora internationella processer. Det hålls en stor meridiankonferens i Washington 1884, är det väl, där amerikanska presidenten har bjudit in då ambassadörerna från alla länder de har förbindelse med för att bestämma en nollmeridian. Så det är där det här börjar. Alltså det har ju med kartografi att göra. Man måste ha nollmeridianen. Var går den då? Och det fanns lite olika förslag. London, Greenwich var ju det som amerikanerna själva förespråkade, skulle vara noll, och fransmännen, det kan man ju gissa att de kanske inte höll med riktigt, de ville ha Paris. Några tyckte att Jerusalem skulle vara den lämpliga platsen, några som skulle vara liksom politiskt neutrala, de menade antimeridianen till Greenwich, det vill säga mitt emot Greenwich i Stilla havet, där borde ingen, så den tar vi. Och så förhandlar man i flera veckor i Washington och så kommer man till slut fram till att nej, det blir Greenwich. Och så fattas det beslut. Och då ställer ju då kartografin om i de här länderna, det är 20-tal länder, om efter det här. Greenwich är noll. Och sen börjar man göra kartorna därefter. Men vid den konferensen så väcktes det också ett förslag om zonindelning av tid. Och det var en kanadensisk ingenjör som heter Sanford Fleming som hade tänkt ut det här. Att man, vi har ju det här, alltså tiden går ju olika beroende på var vi är runt jorden. Så tänkte han, låt oss dela in jordklotet i 24 zoner. Det hade man i praktiken redan gjort i USA eftersom USA är så himla brett. Man hade 5 tidszoner för att få ordning på järnvägen där. Man tänkte, så vi kör det här varvet runt, får 24 tidszoner och sen utgår vi från Greenwich, där är noll. Där har vi nolltiden och sen har vi våran tid, den centraleuropeiska då, den är Greenwich plus 1 och så vidare, hela varvet runt. Men då blev det så att man tyckte vid den här konferensen då att även om man höll på i flera veckor att de hade inte mandat att ta det här beslutet. Utan man sa så här, det här är ett jättebra förslag, vi stödjer det. Men det här är en nationell fråga för de nationella regeringarna. Och då hade ju Sverige redan infört sin tid. Men däremot andra länder som då inför standardtid i slutet av 1800-talet, Tyskland, Danmark, Norge närmast oss här då, de köper alla det här. Så när de inför sin standardtid i slutet av 1800-talet så är det Greenwich plus 1 timme, det vill säga centraleuropeisk tid. Och då är det så att Sverige borde ju också ha den tiden, men det går i 14 sekunder fel här, vilket då stör.
Och det är till och med så, Sverige har väldigt mycket telegrafiska förbindelser med framförallt Tyskland men även Danmark och Norge. Och de där 14 sekunderna ställer till det i tekniken helt enkelt. Det klickar lite i maskineriet där. Så då är det telegrafstyrelsen som hör av sig och tycker att kan vi inte stryka dem där och så får vi ordning på tiden. Och det kommer till slut upp i riksdagen och det är ju en baggis att driva det här igenom riksdagen. Det går på ingen tid alls. Och så inför man, gör man en ny tidsreform där man justerar för de här 14 sekunderna. Så från 1900, alltså nyåret 99-00, så har vi Greenwich plus en timme, alltså centraleuropeisk tid i Sverige.
Mm. Mm. Det har ju alltid funnits en viss rivalitet. För riktigt understatement mellan fransmän och engelsmän. Hur såg fransmännen, som ändå är liksom upphovsmännen till metersystemet, på att det var engelsmännen som fick sätta tiden?
Ja, de gillade ju inte det. Och det blev ju då Greenwich-tid, både i tid och rum så att säga, så blev Greenwich nollpunkten. Och fransmännen gillar ju inte det. De hade ju räknat alla sina klockor och de hade mätt sina kartor förr i världen från Paris-observatoriet. Motsvarigheten till Greenwich i Paris. Det finns ju den här scenen i något av Tintin-albumen, om jag tror det är Rackham den röde skatt, där de letar efter skatten och de hittar inte den. De har åkt precis rätt ställe på havet och det finns inte där. Och så kom ju Tintin på att när de ritade skattkartan på 1600-talet så utgick de från Paris-observatoriet och inte Greenwich. Då löste de det. Och fransmännens comeback här blir ju lite grann då att i början på 1900-talet när man har uppfunnit radio, alltså trådlös telegrafi som det kanske kallades snarare, så började de skicka de här tidssignalerna via radio från 1907 ungefär och framåt. Och då blir det ett internationellt samarbete då, där man sätter en radiosändare på toppen av Eiffeltornet helt enkelt. Och då får fransmännen lite grann vara med här igen i finrummen. Och det är två eller tre konferenser där, 1912, 13, 14, som svenska astronomer, representanter för Vetenskapsakademin, då, professor Charlier i Lund, som är med där och ansluter sig till den här konventionen för radiotelegrafiska signaler. Men fransmännen, och nu citerar jag här, inte ur minnet, ur boken snarast, och att man skickade då tidssignaler som var the mean time of Paris retarded 9 minutes and 21 seconds. Det vill säga Greenwich tid. Man ville inte säga Greenwich tid i Frankrike. Så det är den här gamla rivaliteten mellan fransoserna och engelsmännen. Så där fick de lite grann vara med igen.
Ja, just det. Bra. Gustav Holmberg och Johan Kärnfeldt, ett stort tack för att ni var med idag.
Tack så mycket.
Om ni tyckte det här var intressant så kan jag rekommendera er att kolla närmare på deras bok Tid för enhetlighet, astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.